Och det är ju nästan som man vill boka om flyget och stanna kvar. Så är det ju. Kanske man får en mugg till. Nej, jag bara skojar. Den är mitt i prick. Min fru kommer att bli jätteglad. Finns lite av en samling hemma i vårt köksskåp faktiskt. Och den här har vi inte heller. Så det här blir bra. Och då kommer jag att säga så här, älskling, eller som jag fick lära mig nu av Hyllerud, så jag undrar om den går hem. När jag kommer hem idag och så tittar jag Helene i ögonen och så säger jag, hej min lilla päronpuré. Jag vet inte om det kommer att landa eller det blir... Först, då får jag ta den andra, min lilla godispåse som vi fick höra här. Ja, det var många bra tips där. Nej, men tack så jättemycket. Tack för allt. Och, nej, men verkligen, man känner sig hemma här tillsammans med er. Verkligen. Och man ska aldrig säga aldrig, det har jag lärt mig. Man vet aldrig vad som händer framöver. Någon av er undrade igår, hur mötte du Helene? Var fick du tag på henne någonstans? Jag berättade om min fru igår som jag i tro tog ut i Jesu namn. Jag mötte henne på ett väckelsemöte i pingstförsamlingen i Osby i norra Skåne. Tror det eller ej, men jag spelade piano den kvällen och min kollega spelade gitarr och vi sjöng duett. Det är helt ofattbart. Men där satt Helene. Och i slutet av mötet så profeterade över henne att hon skulle bli min fru. Nej, det gjorde jag inte. Men på den tiden fanns det inte mobiltelefon och sms, utan vi började skriva brev till varandra. Och det var de där verkligen putten ut breven och love you och hjärtan och parfym. Ja, du vet, allt det där. Nu är det mer normaliserat. Nej, det kanske inte var klart. Kärleken är annorlunda. Vi har tittat på varandra många gånger, Helene och jag, så har vi sagt att det är inte på det sättet som det var då. Men det är på ett annat sätt och det är på ett bättre sätt, ett djupare sätt. Så jag är tacksam för Helene, min klippa i livet, så är det. All right. Vi ska öppna våra biblar och så ska vi läsa ifrån Nya testamentet. Jag vill dela några tankar med dig kring detta, att vad händer med oss när saker inte riktigt blir som vi har tänkt kanske. Och jag vill göra det från ett perspektiv av att tjäna Jesus, att vara en lärjunge som han har kallat oss till. Att göra det han har sagt vi ska göra. Men i den här texten så jag tycker den är själavårdande, för den lyfter också på locket till de situationer där det inte riktigt blir det som är tänkt. Och dela några tankar med dig från den här texten i Markus det nionde kapitlet. Markus det nionde kapitlet. Och ifrån vers 14. När de kom till de andra lärjungarna, och när vi kommer in i texten nu, så har Jesus varit på förklaringsberget med tre av sina lärjungar. Och så kommer vi in i texten. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom, mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom och han tuggar fradga, gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut demonen, men de kunde inte. Jesus svarade dem, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara kvar hos er? Hur länge ska jag stå ut med? Man märker hur frustrationen ökar. Det är själavård för varje pastor och ledare. Läsa de här raderna. Man tycker att nu räcker det. Även Jesus kände så ibland. Hämta honom till mig, sa han. Och de kom med pojken till Jesus. Så snart anden fick se Jesus slät den och ryckte i pojken. Och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade då hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han talade strängt till den orena anden och sa: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i pojken och for ut. Och han var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde vi inte driva ut demonen? Han svarade dem: den sorten kan bara drivas ut med bön. I äldre översättningar och i notaterna här så står det med bön och fasta. Det här är Herrens ord till oss den här förmiddagen. Några tankar kring detta att när det inte riktigt blir som man har tänkt det. Vad händer med oss då? Vilka blir vi då? Vad tänker vi för tankar då? Vilken riktning tar vårt liv när det inte riktigt blir det vi hade trott, bett om, hoppats, stått i tro för, proklamerat ut frimodigt? Vad händer med oss då? Skulle man försöka sig på en rubrik till den här undervisningen så skulle det kanske vara att misslyckas framgångsrikt. Och då handlar inte det om att göra så många fel som möjligt. Men själva attityden i det, det är den jag vill försöka få fram till dig den här förmiddagen. Vi kommer in i texten där en människa har satt sitt hopp till Jesus. Jag ser framför mig hur den här mannen och kvinnan sitter vid köksbordet och käkar finskt rågbröd. Och någonstans inom sig så är de helt trötta på att vara trötta. Har du varit där någon gång? Man är riktigt trött på att vara trött. Och någonting i den här familjen av hopp har tänts. Därför att de har på något sätt fångat upp att Jesus är i grannskapet. Och jag ser det som att mannen liksom tar en djup suck och så säger han till sin lilla plommonpuré: älskling, jag tror att idag så ska vi ta vår pojk till den här Jesus. Jag har hört mycket om honom. Jag har hört om grannar vars släkting blev helad. Kan vara så att han är lösningen på vår pojks problem. Det står i texten att ända sedan han var barn. Jag tänker dig att vara förälder och dag ut och dag in, natt ut och natt in, hela tiden på något sätt vara på helspänn. Därför att när kommer nästa attack? När kommer nästa liksom tuffa period? Och jag ser det som att mannen, han får lite en matsäck av frun och så ber de sig iväg för att han har bara satt sitt hopp till Jesus. Och när han kommer dit så får han inse, vi har ju lösningen nu, vi har svaret, men det visste inte han då, att han skulle bli besviken först, därför att texten säger att som sagt att Jesus har varit på ett förklaringsberg och där har tre av hans lärjungar fått se enorma liksom visioner. De har fått hört en röst från himlen och de har sett Guds härlighet och Jesus har blivit förvandlad och de blir så saliga så en av dem säger bara: låt oss stanna här. Ja, men det är ju lite som oss också. Låt oss vara här nu. Men Jesus säger: nej, det finns toppar i ditt liv, men det finns också dalar i ditt liv i bemärkelsen. Du ska lämna toppen med det du har fått för att gå ner i dalen och ge som gåva vad du har fått som gåva. Som församling av kristenhet behöver vi vara på toppen. Vi behöver vara på berget med Herren. Vi behöver se honom ansikte mot ansikte. Jag försökte säga någonting om detta igår. Att be om andens uppenbarelse. Att våra ögon öppnas och vi ser vem han är. Vi är liksom där som församling, va? Inför Gud. Vi tar en 21 dagars bön och fasta. Vi söker Herren därför att vi vet. Inte genom någon människas styrka eller kraft kan det ske. Men genom min ande, säger Gud, kan det ske. I Guds namn finns det genombrott och som församling behöver vi vara där på förklaringsberget om vi nu ska använda den bilden. Men sen är vi också sända med det vi får tag på där, ner i dalen, ner i utmaningarna, ner i nöden, ner i det som är smutsen, lukten, och där gör vi som allra bäst nytta. Inte i någon andlig exklusivitet utan sätta händer, det blir inkarnation. Ordet blev kött. tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi kunde höra honom. Vi kunde lukta honom. Vi kunde ta på honom. Ordet blev kött. Alla vi är kallade till att inkarnera Guds ord genom våra liv. Så Jesus är inte på plats. Men jag försöker skjuta in några tankar nu som sagt. Jag tänker så här. Jag tänker högt med dig nu den här förmiddagen så du får sortera. Först tänker jag att pappan han blir besviken för att inte Jesus är där. Men sen ser han hans lärjungar. Och då tänker jag att pappan tänker. Lärjungar till Jesus är lika med Jesus själv. Och någonting av hopp tänds i honom igen. Jesus är inte här. Okej, jag köper det. Men hans lärjungar är här. Och lärjungar har ju uppgift. Det här var inget nytt på den tiden. Utan rabbinerna, lärarna samlade en grupp av människor runt sig. Lärjungar, så du lär dig vad mästaren säger. Du lyssnar till undervisningen. Du tar efter. Du sitter där billigt talat vid ingången till mästarens hus. För att vara redo att lyssna in och ta efter. Det mästaren gör, gör jag. Det mästaren säger, det säger jag. Dit mästaren går, går jag. För jag är en lärjunge. Och jag tänker att när pappan inser att Jesus inte är där. Men ser en grupp av människor som han fattar. Det här är Jesu lärjungar. Då tror jag han tänker, det är okej. De här vet hur det går till. För de har lyssnat till sin mästare. Du och jag är kallade att vara lärjunge till Jesus. Jag spetsar till det lite. Alla kan vi tro i största bemärkelse. Jag kan tro på någonting utan att det egentligen påverkar mitt liv på djupet. Jesus han kallar oss inte bara till att tro på honom i största allmänhet. Utan han kallar oss att lämna allt och följa honom. Att ha en mentalitet. Jag är en lärjunge och det är någonting som kommer att vara hela mitt liv. Jag blir aldrig färdig. Jag blir aldrig klar. Jag kan aldrig bocka av och säga been there, done that, got the t-shirt. Utan det finns hela tiden någonting att lära. Jag är så tacksam över att ha vuxit upp i ett kristet hem. Jag berättade det igår. Mina föräldrar var det man brukar säga, i alla fall i Sverige, pelare i församlingen. De var involverade i allting. Pappan satt i, min far satt i, inte pappa, jag har alltid sagt far. Far satt i församlingsledningen. Han och mor hade hand om barnverksamheten. Min far rivde den gamla kyrkan, byggde upp den nya. Inte själv dock. Men de var involverade i allting. Nästan så att jag skulle påstå att vår semester bestämdes utifrån vad som stod i predikoturerna. De var all in på allt som skedde i Pingstkyrkan i Landskrona. Och jag och min lilla syster Helene var ofta hemma själva på kvällarna. För mor och far var ju iväg i kyrkan. Och när söndagen kom, då gick vi till kyrkan. Om jag någon gång skulle säga, idag blir jag hemma. Då tittade far och mor på mig och så sa de, det blir du inte. Utan på söndag, då går vi till församlingen. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Jag är så tacksam för den uppväxten. Jag vet att alla inte delar den erfarenheten. Jag vet att några har blivit brända på att det kanske blev lite för. Men jag är tacksam för att det var tydligt, att det var raka linjer. Därför att vi brinner för Guds hus, vi tror på Guds församling, vi tror på Herren. Hela vårt liv liksom kretsar kring detta. Detta har jag vuxit upp i. Jag har hört predikningarna, jag säger som Georg Gustafsson, den gamle pingstpastorn. Jag har varit på hundratals julottor. Jag har sjungit segertonerna, jag har hört predikningarna. Jag har varit på ungdomslägen, jag har suttit i närradion och kört. Jag har gjort alltihop. Blev frälst när jag var 7 år ung. Vi åkte hit med både Noah idag, Rut. Visst hette han Noah, den lille pojken i framsätet. Och pappa heter? Mikael. Jag satt där bakom Noah och tittade på honom i nacken. Och så frågade Rut, hur gammal är du Noah? Jag är 20 år. Och då tänkte jag, när jag var 7 år, då böjde jag mina knän. När jag var 7 år gick jag ner i dopkraven och pastor Björn Söderberg döpte mig. Jag har vuxit upp i det här. Men så inser jag att just den här dagen, all den här erfarenheten, jag firar 33 år inom att tjäna Herren inom kyrkan och församlingsliv som pastor, förkunnare, ledare på olika sätt. Men jag inser att just den här dagen så kan jag inte leva på det som var igår. Jag är tacksam för det som Gud har gjort. Jag är tacksam för allt. Gud har varit så otroligt trofast. För så tyckte jag när man lyssnade på de äldre som idag är i min ålder. Men jag vet när de äldre sa som så här, man lyssnade på de äldre förkunnarna, så sa de: ja, det är bara nåd att man får vara med. Jag tyckte det lät lite, ska jag väl ärligt erkänna, det lät lite ömkligt. Ja, det är nåd att få, jag tänkte, kom igen liksom. Och nu hör jag mig själv säga precis det. När du har fått lite perspektiv på livet och du har sett de där passagerna där du bara kände liksom, wow, här är det medvind liksom. Men du vet också om passager i livet där du bara konstaterar, det är nåd att man får vara med. Det är nåd att jag får ha min fru. Det är nåd att familjen är med. Det är nåd att man får stå här idag. Det är nåd att man får andas. Det är nåd att jag kan röra på fingrarna. Det är nåd att jag kan se. Bibeln lyfter upp det här ordet förnöjsamhet. Oj, vilken rikedom det är. Att vara förnöjsam. Att vara tacksam. Och samtidigt ha detta av hungern i sig. Att det finns mer. Men jag inser den här dagen att idag behöver jag fräsch liv från Herren. Jag kan inte luta mig tillbaka. Korset får inte bli rutin. Nattvarden får inte bara bli någonting jag just det, jag bröd och vin. Utan det behöver vara pulsen, det behöver vara det här. Tack Jesus. Tack att jag får vara frälst. Jag sa igår på pastorsamlingen att ett ord jag hörde mycket förr också, det var ordet frälsningsglädje. De äldre i församlingen i Pingstkyrkan Landskrona, de sa ofta: åh, jag känner sån frälsningsglädje. Jag hör inte det lika ofta nu, men människor ler fortfarande, så det finns väl någon form av glädje. Men jag gillar det ordet, frälsningsglädje. Glad i Gud, va? Andens liv. Jag är inte under förbannelse, under nåden. När jag slår upp ögonen idag så är jag den levande Gudens barn. Han har fört mig från mörkret in i sitt underbara ljus. Ja, där Herrens ande är, där är det frihet. Ja. Men idag behöver jag fräscht liv från Gud. Men den här mannen ser lärjungarna. Och vi har en kallelse att vara som lärjungarna. Vi är lärjungar att göra det som mästaren har sagt till oss att göra. Så jag ser hur pappan tar pojken. Som råkar just nu då få en ny attack. Det säger inte Bibeln, men jag tänker det. Han tar den här pojken, som nu när anden börjar manifestera sig i honom, demonen. Så sätter han den pojken alltså framför lärjungarna. Och så säger han: ni, jag vet att ni kan hjälpa mig. För ni är lärjungar till Jesus. Den här världen, Finland, den här dagen, säger som den här pappan många människor: jag vet att du kan hjälpa, för du tror på en Gud. Jag vet att du ber. Jag har ett problem i mitt liv. Och så vänder man sig till just dig. Därför att man vet att du är kristen. Man vet att du ber. Pappan vänder sig till lärjungarna. Och demonen manifesterar sig. Och lärjungarna kavlar upp ärmarna. För de vet. Och de hör orden från Jesus. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och jag har gett er makt att driva ut demoner. Så ordet som lärjungarna har blivit undervisade om från Jesus. När Jesus har lagt sina händer på dem och sänt ut dem och gett dem makt och auktoritet, då är det någonting som kickar in. Så den ene lärjungen tar steget fram och så vet han precis vad han ska göra, för han har läst Jesu instruktionsbok. I Jesu namn. Och så proklamerar han frihet över den här pojkens liv. Och demonen rullar runt och dammet yr. Lärjungen blir lite förvånad, så han tar ett steg tillbaka. Det händer ju ingenting. Sätter armbågen i nästa lärjunge. Det var inte kanske riktigt så här, men vi får ju måla lite. Nästa lärjunge går fram. I Jesu namn, som min mästare har befallt, far ut. Och demonen fortsätter. Och så här håller det på. De armbågar varandra och sen tar de ett nytt varv. ber lite högre, proklamerar lite högre, men ingenting händer. Och då i texten kommer Jesus in i bilden, för nu är det kaos. Lärjungarna klarar inte uppdraget. De gör precis det de har blivit kallade av Jesus att göra. De är lydiga. De följer instruktionsboken. De gör precis det han har sagt. De tar honom på orden och de ber i Jesu namn, men ingenting händer. Känner du igen dig? Jag känner igen mig. Man har bett i Jesu namn, inget händer. Man har befallt i Jesu namn, inget händer. Man tror i Jesu namn och inget händer. Och nu är frågan, vad gör du, eller rättare sagt, vad ska vi inte göra när det inte händer? Vad ska vi inte göra när det inte händer? Jag sitter inte inne med hela sanningen, men några tankar. Det du inte ska göra när det inte händer, det är att ta ett kliv tillbaka och sänka ambitionsnivån. Det ska du inte, det ska vi inte göra. Det hände inte. Tänk, kanske jag är lite för naiv. Kanske jag är lite för frimodig. Jag kanske är lite för fanatisk. Kanske ska lugna ner mig lite. Kanske inte ska vara så på hela tiden. Kan du känna igen dig? Kanske ska tagga ner lite. Du ska inte tagga ner när det inte händer. Nummer två. Vi tar bara två punkter, för det är lätt att komma ihåg. När det inte händer så ska vi inte skriva om den här boken. Djävulen vill fresta oss till att hitta alla bibelversar vi kan för att rättfärdiga till att det inte händer. Och hör hjärtat nu när jag säger detta. Men vi ska inte skriva fler sånger om tvivlet. Vi ska skriva fler sånger om tron som övervinner världen. Har du nu skrivit en sång om tvivel? Gud välsigne. Jag hoppas du förstår mig. Jag är inte här för att trasha någonting. Men ibland blir jag lite bekymrad. För jag tycker vi glorifierar för mycket tvivlet. Frågetecknen, det finns med. Men det finns en frestelse ibland, tror jag, att vi frestas till att skriva om skriften för att den ska rättfärdiga att det inte hände. Medan Gud har ett annat recept som vi kommer till alldeles strax. Så när det inte händer, då ska vi inte tagga ner. Vi ska inte ta ett steg tillbaka. Utan alla församlingar i finsk-svenska pingst ska snarare ta ett kliv fram i frimodig tro på Gud. Vi behöver inte någonting annat än att bara söka Herren. Men vi ska framåt. Vi ber inte om ursäkt för att vi är här. Vi ber inte om ursäkt för att vi tror på en Gud som gör under. Vi ber inte om ursäkt för att han kan göra allting annorlunda. Därför att han är vår Gud. Och han har makten i sin hand. Även om inte det hände, så är han fortfarande den han är. Även om det inte funkade första gången, så kan det funka den 50:e gången. Vad Gud behöver, det är ett folk som fortfarande lyfter händerna fast inte allt hände. Ett folk som fortfarande knäpper sina händer och söker Gud fast det inte riktigt blev som vi hade tänkt. Vi ber för ännu fler sjuka, inte färre. Vi är inställda på att driva ut ännu mer demoner, inte färre. Vi är inställda på att betjäna fler människor till andens dop, inte färre. Vi är redo att satsa ännu mer, inte mindre. Därför att vi är hans folk, kallad att stå i den här världen med ett mandat från Gud. Han har sin hand på våra liv. Hans kraft är i oss och genom oss. Men ibland känner vi igen oss i lärjungarna i texten. Att vi gör enligt regelboken, instruktionsboken. Vi gör precis det Jesus har sagt. Men av någon anledning så inträffar inte det som vi hoppas. Är du där just nu den här förmiddagen, så tror jag att den här predikan uppmuntrar dig att ta klivet fram, inte tillbaka. Kuva inte ihop dig. Låt dig inte trubbas av, utan hämta ny kraft i Gud. En i folkskaran svarade honom: mästare, jag kom till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom, slår den omkull honom. Jag bad dina lärjungar driva ut dem, men de kunde inte. Och så kommer det här, alltså Jesus är ju en själavårdare av rang. Då står, tittar han på sina lärjungar, de står där helt liksom slut, misslyckat. Och då kommer det: detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Tack Jesus, det var precis, det var dagens manna. Det var rätt in i mitt liv. Jag känner bara hur det själavårdar hela mig. Det tror jag inte de kände, utan snarare bara liksom dudung. Okej. När man tittar i engelskan så finns det ett ord där som heter perverse. I en av de engelska översättningarna så står det: you perverse generation. Tittar man på betydelsen av det ordet så skulle man kunna enkelt beskriva det som att det är när något är tvistat ur sin egentliga position eller funktion. Eller att den förväntan som finns inte levs upp. Så man skulle kunna tolka det att vad Jesus säger är: grabbar, jag älskar er. Jag är för er. Men just nu är ni på en lägre nivå än vad jag har kallat er att vara på. Men ni är på en resa. Är ni med på den bilden? Han säger inte det för att trycka ner lärjungarna. Jag tror han uppfattar det som att Jesus säger: lärjungar, du som är kristen, du som följer mig, att vara lärjunge till mig, det är att vara kallad att leva ett annorlunda liv. På en annan, om jag får uttrycka det så, nivå. Inte i min egen kraft, inte utifrån vad jag gör, men genom den andens liv som finns i och genom mig. Någonting har tvistats ur sin plats. Detta släkte som inte vill tro. Mannen tar den här pojken till Jesus. Och så snart anden får se honom, står det, så manifesterar sig anden igen. Det här är intressant, här kommer nästa punkt. Jag gillar hur Bibeln beskriver saker och ting. Det är lite så här humoristiskt. Jesus, han ställer sig där och pojken, anden i pojken börjar manifestera sig. Och då står det att, det står inte så, men jag tolkar det så, att Jesus vänder sig om och så börjar han intervjua pappan. Jag gillar det. Här har vi liksom en demonisk manifestation på gång. Och Jesus är hur lugn som helst. Bryr sig inte om det. Utan han vänder sig till pappan istället. Jaha, hur länge har detta hållit på? Ja, intressant, hur länge sa du? Ja, och det bara dammar och det yr. Och folk tittar på grabben, tittar på Jesus, tittar på pappan. Och Jesus bara, jaha, säger du det? Ja, okej. Ja. Det här säger mig någonting. Vad är det som ska ha vår uppmärksamhet? Bara den som har landat i att jag har fått mig det givet agerar så. Bara den som är herre över demonen är avslappnad. Vad djävulen vill, det är att du och jag ska bli upptagna av allt han gör. Han vill få det till att han och Jesus är på samma nivå och utkämpar en kamp. Han vill få oss till att frukta det som kommer från hans rike. Han vill få oss att bli upptagna av problemen och utmaningarna och krumbukterna och frågorna och konflikterna och det ena med det tredje. Men den här texten lär oss, det är: låt oss inte bli upptagna av motståndet, utan mer upptagna av Herren. Gud söker ett folk, inte som blir världsfrånvänt, men som bara står där och tittar på Herren, söker Fadern för att sen vända sig om och ta itu med problemen. Det första är vad du inte ska göra när det inte händer. Och det andra, vad Herren uppmuntrar oss genom sitt ord idag, det är att inte bli upptagen och fångad av demonen, utan vara fascinerad över Fadern och den han är och det han gör. Det kommer göra all skillnad i världen, i den här delen av landet där alla församlingar som representeras i det här rummet finns. En församling som är upptagen av Fadern. En församling som bara hungrar och törstar efter mer, mer, mera av Jesus. Och som konstaterar att vi lever i den här världen. Och i den här världen finns det utmaningar. I den här världen finns det tumult. Men vi står med lyfta händer inför Gud och är upptagna av honom. Och där i det får vi kraft att göra det Jesus gör. Han vänder sig till demonen och bara talar ut ett maktord över pojkens liv. Och jag älskar det som står i texten. Att Jesus behöver inte ens mannens tro, så tolkar jag det. Därför att mannen är tudelad. Jag tror inte. Hjälp min otro. Det är själavårdande. Till alla dem, och mig själv ibland kanske, som har fallit offer för att du inte hade tillräckligt med tro. Inte var tillräckligt där, på kanten liksom. Inte tillräckligt proklamerande eller tillräckligt. Den här texten är själavårdande. För han möter Jesus, en pappa som är all over the place. Han vet inte riktigt var han ska. Men Jesus bara kliver in därför att han är nådefull. Jag tror Gud har gjort långt mycket mer under av ren nåd än att vi har trott. Därför att han är en god pappa. Han älskar sina barn och han gör goda saker. Det intressanta är att innan Jesus gör undret, här kommer den tredje punkten. Innan Jesus gör undret, då säger pappan något intressant till Jesus i dialogen med honom. Jag tycker det är intressant. Varför säger inte pappan när Jesus kommer, äntligen, nu är du här? Det säger inte pappan. Varför säger inte pappan, nu kan du befria honom? Det säger han inte. Utan vad pappan säger till Jesus är följande. Om du kan. Det finns alltså lite av tveksamhet. Tvehågsenhet. Han är inte riktigt 100. Här står han med kungars kung och herrars herre. Som har all makt i himmel och på jord. Utsänd av Fadern. Till att råda och regera. Han håller på att etablera Guds rike på jorden. Och denne pappan möter denne Jesus. Och bekännelsen från hans mun är, om du kan. Vad är det som har gjort det? Kan det vara så? Jag sa innan, jag tänker högt med er. Kan det vara så? Att den bilden som pappan fick av lärjungarna till Jesus färgade hans syn på Jesus själv. Så det han mötte, smakade, om vi tar in det i vår tid, luktade, upplevde när han mötte kyrkan, församlingen, de som kallar sig kristna. Det han mötte där, det han såg där, det han hörde där, det tar han med sig in. Med andra ord, Gud blir som han kyrka är. För mig när jag läser det och tänker så, det utmanar mig, det provocerar mig, det exalterar mig, det fångar mig kan jag säga. Det är någonting i mig som känner bara, jag vill ge en rätt bild av pappa. Jag vill med mitt liv på något sätt. Och jag är långt ifrån perfekt. Skulle du läsa några av mina tankar så skulle du gått ut nu. Det är det som är förhoppningsvis det positiva med en sund människa. En sund människa tänker en tanke och så säger personen, oj, det var ingen bra tanke. En osund människa tänker samma tanke och tänker, oj, en ny tanke. Det är helt olika. Var hamnar jag nu? Nu tappar jag mig själv. Var var jag nu? Ja, exakt. Exakt. Med mitt liv, med mina skröpligheter, med det liksom den jag är. Med min ibland tvistade inre värld, med allt som sliter då. Jag vill söka leva ett liv där jag ärar min pappa på bästa sätt. Att vi får ha en tonläge i våra församlingar. Att när världen så att säga möter församlingen, då ger den smak och längtan till Gud. För pappan blev det att Gud blev det han hade mött i hans lärjungar. Och jag tror att det som vi som pingströrelse ska be mycket om och arbeta mycket för, det är att det ska vara mycket godhet, mycket barmhärtighet, mycket generositet. Vi öppnar våra hem, vi öppnar våra hjärtan. Vi är snabba till att ge, vi är generösa. Vi talar inte om för människor allt som är fel på dem, utan vi talar om för dem på olika sätt att de är älskade av Gud. Att han har en plan för deras liv. Att han kan göra allt annorlunda. Den smaken i våra församlingar. Det gör något med bilden, tror jag, som människor får av Gud. Jag går ner för landning. Vad du inte ska göra, vad vi inte ska göra när det inte händer. Då ska vi inte kliva tillbaka. Vi ska inte bli tystare. Vi ska inte bli försiktigare. Utan snarare tar vi ett kliv fram och fortsätter att tro Gud om att han ska göra det. Vi skriver inte om teologin. Vi låter inte den här boken styras av våra erfarenheter, utan vi låter våra erfarenheter styras av den här boken. Den sista punkten för idag, innan vi säger amen. Jag gillar lärjungarnas hållning och attityd. De hade misslyckats. Det blev inte som de hade tänkt. De fick se på när mästaren klev in och gjorde ett under. Men jag gillar deras inställning. För det är detta som är skillnaden på att fortsätta växa med Gud och få se under och tecken och mirakel. Eller att man distanserar sig och ställer sig på kant. Det möter vi precis här. När alla har gått hem och pappa går sjungande därifrån med grabben i handen som är helad. När allt bara har lagt sig och dammet har lagt sig och det är tyst. Då ser vi 12 lärjungar som lutar sig fram. Därför att det är någonting i dem som är rastlöst. Det är någonting i dem som är hungrigt. Det är någonting i dem som är lite provocerat. Och så säger den ena av dem, Jesus, vad var det som gjorde att vi inte kunde detta? Det är en attityd som behöver prägla Guds folk i den här tiden. När det inte blir som vi hoppades, då lutar vi oss fram. Då liksom spänner vi upp ögon och öron. Och så riktar vi vår uppmärksamhet till Herren. Inte till oss själva. Inte till pastorn. Inte till sammanhanget för att försöka blama. Utan vi vänder vår uppmärksamhet till Gud. Jag drar mig undan. Säger nej till lunchen och tar fram vattenflaskan och tar en bön och faste då. Därför att vad är det nu? Jag vill lära mig. Jag vill utvecklas. Jag vill växa. Jag vill inte bara läsa om det. Jag vill se det i mitt liv. Och när det inte funkar, vad är det? Vad beror det på? En hunger. Jag ser hur Jesus tittar på lärjungarna så säger han, ja men det var bra jobbat grabbar ändå. Ni gjorde det jag sa. Men så här är det. Det ni har varit med om nu, det kan inte lösa sig annat än genom bön och fasta. Där kom läropengen. Och jag ser de här lärjungarna tar detta med sig in i sina hjärtan. Vad Jesus gör, det är att han kallar dem närmare sig. Misslyckanden kan antingen få oss att gå bort längre ifrån Jesus, men det kan också få oss att söka oss närmare honom. 2 människor kan vara med om exakt samma sak i princip. Den ene går ifrån, den andra söker sig närmare. Den ene knyter näven, den andra fortsätter att lovsjunga. Den ene blir bittrare, men den andra på något sätt ändå mjukare. När saker inte sker som vi hade tänkt så står vi inför ett val. Och den här texten idag uppmuntrar oss i finlandssvenska pingst att söka Herren. Att söka Herren för genombrotten. Att söka Herren för under och tecken. Att söka Herren och få se hans hand göra fantastiska saker. Amen. Amen.